har plenum, det är den 19 november, klockan är 13.00 och vi inleder med närvaroregistrering. Varsågoda. Och konstaterar att samtliga 30 ledamöter är närvarande, vilket antecknas. Den 8 december klockan 13.00 hålls frågestund och från landskapsregeringens sida deltar lantrådet, vicelantrådet och samtliga ministrar. För information antecknas. Remissdebatt, ärende nummer 1, godkännande och sättande i kraft av det avancerade ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och republiken Chile å andra sidan. Republikens presidents framställning 1 2025-2026 och landskapsregeringens svar RP 1 2025-2026. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion? Ingen diskussion. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. För enda behandling, ärende nummer 2, landskapsregeringens externpolitik, M4 2024-2025, självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2 2025-2026 på meddelande nummer 4 2024-2025. Först tillåts diskussion och efter det så börjar detaljbehandlingen. Diskussionen inleds av vice talman Måtar som presenterar betänkandet från nämnden. Varsågod.
Tack talman, bästa lagting och övriga åhörare. Det här landskapsregeringens externpolitik består ju av det här meddelandet nummer 4 då 2024-25. Det kom till lagtinget, eller det godkändes i början på april av landskapsregeringen och remitterades till självstyrelsepolitiska nämnden i slutet av april 2025. Och det handlar om en redogörelse av landskapsregeringens prioriteringar inför 2025, alltså externpolitiska prioriteringar inför 2025. Och det handlar också om att beskriva vad som har hänt under 2024 i förhållande till det nordiska ministerrådet. Men också i förhållande till EU och övriga externa samarbeten. Självstyrelsepolitiska nämnden har valt att behandla egentligen tre områden av det här. Vi ser några ord om situationen i EU och prioriteringarna där. Och det är uppdelat på två saker. Det handlar dels om den långtida budgeten som EU har kommit med. Och vi pratar också faktiskt lite varjakt, som jag ska säga några ord om. Sen så är det Nordiska ministerrådet det sägs några ord om i det här betänkandet. Och Ålands demilitarisering sen avslutningsvis. Om vi börjar då med EUs långtidsbudget så... Där finns faktiskt lite orosmoln som nämnden vill fästa, som nämnden fäster sig vid och som förstås landskapsregeringen har pekat på och som också landskapsregeringen har agerat angående genom att göra en skrivelse. Där man konstaterar då att det gäller den här fleråriga budgetramen för 2028 till 2034 och de EU-fonder som hittills vi har kunnat bestämma över. Men som EU nu i sin anda av centralisering kanske man får säga mer och mer vill knyta till en ska vi säga, aktör per stat. Och det skulle ju då naturligtvis bli så att det blir den finländska centralförvaltningen, regeringen, som skulle handha de här fonderna i motsats till det som har varit fallet hittills. Det här ser vi förstås med oro på, noterar vi i det här betänkandet. Det är inte en bra utveckling med ökad centralisering i EU. Vi är förstås inte ensamma om att tycka så här som en sidokommentar kan jag säga. Till exempel tror det har varit en helt enig regionkommitté som kritiserar den här utvecklingen och väldigt stora och starka regioner i Europa tycker att det här är helt fel. Däribland om man tittar till exempel som ett konkret exempel i Tyskland har vi Bayern som är en enorm maktfaktor. Vi har Lombardiet i Italien som också är en enorm maktfaktor som förstås inte är nöjda med den här utvecklingen och således har uttryckt det i regionkommittén. Om vi fortsätter då med förhållandet till EU då, så har alltså så delar förstås nämnden landskapsregeringens åsikt om att det här inte är en önskvärd utveckling, och vi hoppas att den ska kunna stoppas. Det sägs i samband med, eller i det här betänkandet finns det en kort rubrik som heter Vårjakten på sjöfågel, och här pekar man på att jo, EUs så kallade gröna giv och EUs utveckling på området för att bevara vår gemensamma natur borde ju inte heller egentligen utestänga en hållbar jakt på till exempel sjöfågel. Men det är ju sen en kort redogörelse här för att EU-domstolen har sagt sitt i den här frågan. Men under förutsättning att vi till exempel skulle få en starkare ejderstam eller under andra möjliga positiva om utvecklingen annars på något sätt går åt rätt håll, så uppmuntrar vi, som vi uttrycker det, nämnden uppmuntrar landskapsregeringen att bevaka den här saken, att skulle det vara möjligt att få den här vårfågeljakten återinförd som en del, som en åtgärd helt enkelt som främjar aktiv viltvård. Så är resonemanget. Sen har vi Nordiska rådet och den här demilitariseringen, eller demilitariseringsrubriken, kvar att behandla. Nordiska ministerrådet, så tittar vi mest framåt och konstaterar att det är ju nu det här gemensamma presidentskapet som Finland och Åland kommer att ha under 2026 som man tittar på och som vi nämner. Och där man lyfter den här vikten av att Åland ska vara med i frågor kring civilberedskap, också i frågor kring att vara ett gott exempel. Sen är det förstås så att Helsingforsavtalet, som är ett viktigt grundavtal för det nordiska samarbetet, håller på att revideras. Och förstås lyfts ju den här frågan om fullvärdigt medlemskap, men nämnden tar ju inte något närmare ställning i den frågan, men noterar att den här saken kommer ju eventuellt att lyftas eller den aktualiseras, i synnerhet om då till exempel Grönland och Färöarna blir fullvärdiga medlemmar, så kommer det som ett brev på posten att vi måste fundera på en sån sak också. Avslutningsvis, när det gäller Ålands demilitarisering, så finns det ett litet stycke här där man noterar att Ålands ställning, Ålands demilitariserade och neutraliserade ställning, har väl snarare förstärkts den senaste tiden och står på en stadig grund. Och man hänvisar till dels de rättsakter i form av folkrätt och sedvanerätt, eller det rättsläge som föreligger enligt de här rättskällorna. Men man pekar också på de utredningar som har gjorts i samband med den senaste utvecklingen av till exempel med NATO-medlemskap och oro i Östersjön, så har man ändå, ja, vi pekar på det här att Ålands demilitariserade och neutraliserade ställning är oförändrad, stark och bekräftad flera gånger om. Och det är viktigt att vi ska, även i en situation där vi har orolighet, vi har osäkerhet, så är det ändå det här som gäller. Tack, talman.
6-7 repliker begärda. Först går till ledamot Påvals.
Tack, herr talman. Och tack, vice talman Måta, för en bra redogörelse av ett bra betänkande från nämnden. Jag är väldigt nöjd över att ha varit med och deltagit i behandlingen av. När vi handlar om långtidsbudgeten och den här, kan man säga, ganska långtgående centraliseringen som har skett inom EU, som är ett problem som vi är överens om här inne, att det är ett bekymmer, så tycker jag ändå att det är bra att det ändå kanske lite drag till sin spets nu uppmärksammas det ju, för det ändå, vi vet ju att det har ju under lång tid sagt om det skett centraliseringar inom EU, och det är väl någon typ av funktionalitetsprincip, men det går ju ändå emot EUs grundtanke att det ska vara regionernas union. Så jag tycker ändå det är bra nu att det kommer till spets. Det uppmärksammas av de stora regionerna i Tyskland, men också regionkommittén där vi har Anders Ekström med och som har verkligen tagit tydlig ställning för regionernas rättigheter. Jag hoppas det ändå kommer något gott ur det här, fastän det hänger ett hot här i luften. Men det kanske är det som krävs ibland för att det ska röra på sig.
Vice talman Måta, repliksvar.
Ja, tack talman. Ja, lagtingsledamot Påvels har helt rätt att kanske det på något vis kan ena liksom regionerna i förhållande till EU-kommissionen, men samtidigt så vi hörde också sakkunniga i självstyrelsepolitiska nämnden när vi gjorde det här betänkandet och åtminstone uppfattar jag det som att lite uppgivet lät det nog nästan, som att det här tåget håller på att lämna plattformen och jag är nog lite orolig för vart det går, och det är som sagt det är inte en önskvärd utveckling att EU blir mer centraliserat. Tack talman.
Ledamot Påvals andra replik.
Tack herr talman. Nej, det är absolut inte önskvärt, speciellt inte för en gränsregion som Åland. Men vi är inte ensamma av gränsregioner i EU. Det finns många gränsregioner som delar språk med ett grannland eller som har en kultur som skiljer sig på ett sätt från nationen. Och i mitt eget anförande kommer jag lägga fram just det här att för det enskilda EU-medborgaren så är det regionen som är primär. Det är ju, och nationen är sekundär, och så ser EU ut. EU är en union gjord av regioner. Och jag tycker att det är ändå bra att frågan kommer upp på agendan. Den här oron på något sätt leder ju ändå till en motreaktion. Och det är den här motreaktionen vi också på Åland behöver vara beredda på att vara med och se till att bidra till att faktiskt att det händer någonting konkret av den. Där tycker jag också att vi kan använda Nordiska rådet så gott det går. Alla de här instanserna vi nu verkligen är högljudda och har är ganska kan man säga en stark röst i, fast vi är små, så ska vi använda nu och se till att vi samlar krafterna för att det blir något gott ur det här, att det inte slutar med att det bara är nationerna som har makten.
Vice talman Måtar, avslutande replik.
Ja, tack talman. Nej, jag håller med. Jag hoppas att vi kan stoppa den här utvecklingen. Den är oroväckande och den innebär att vi får mindre att säga till om, trots att det känns som att det finns regler inom EU som säger att vi borde ha mer att säga till om än vad som det de facto blir fallet om det här fortsätter. Tack talman.
Ledamot Ekström, nästa replik.
Tack, och tack för en bra redogörelse. Jag ska bara bekräfta den här regionkommitténs motstånd till det. Och det var ju faktiskt också, man kan ju kalla det demonstration enligt belgisk definition, men åtminstone en manifestation var det mot det här förslaget, och väldigt enigt sånt. Och som vice talman nämnde, så det var en skrivelse som gjordes som undertecknades av alla partigrupper, och jag vet inte om det har hänt tidigare, så att där är motståndet kompakt. Och jag är säker på att det pratas väldigt mycket också i alla regioner med sina respektive regeringar, så det här påtryckningarna sker nog på många sätt. Och jag vill avsluta med att säga också att kommissionären Raffaele Fitto, som är för det här cohesion då, så han var ju lite öppna lite för att diskutera det här lite mer då. Sen var det kanske andra delar av kommissionen som inte höll med honom i det där då, men att lite har man nog tagit till sig av den här kritiken i alla fall. Sen får vi se var det landar, som vice talmannen är inne på också.
Vice talman Måtar, repliksvar.
Tack talman. Jo, ledamoten Ekström är ju ordinarie ledamot i regionkommittén och deltog ju då vid det här tillfället när regionkommittén enhälligt tog ställning emot en sån här utveckling. Men som sagt, regionkommittén är ett rådgivande organ och det vad man tycker till om där och vad man ger råd om där behöver ju inte, eller på inget sätt vad jag kan förstå, bindande för kommissionen. Tack talman.
Ledamot Ekström avstår sin andra replik. Nästa replik, ledamot Kahnborg.
Talman, vice talman Måtar gör en god redogörelse för betänkandets innehåll, men jag måste erkänna att jag är lite förvirrad. Det är ju 6 månader sedan vi behandlade det här i lagting och remitterade det här till självstyrelsepolitiska nämnden. Och det här meddelandet är ju främst en tillbakablick på 2024 och information om vad landskapsregeringen ska göra under 2025. Men nämnden har ju snarare valt att fokusera på vad man har gjort under 2025 och vad som komma skall under 2026. Kan vice talman Måtar klargöra hur man har gjort den prioriteringen?
Vice talman Måtar, repliksvar.
Tack talman. Jo, det är en konstant diskussion det här med att hur snabb man ska vara på bollen med att behandla de här meddelandena och vad som rent praktiskt fungerar. Sen är det ju så att de här frågorna kring utveckling i EU, Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets arbete, de tenderar att finnas under en lång tid, och att när man en gång sätter sig ner och har åsikter om det Och man skriver datumet november i kalendern, november 25 när man gör det här, så blir det som naturligt att man också lite förhåller sig till det som är aktuellt just nu i skrivande stund, så att säga. Så man får väl säga att det är kanske en fråga om mer om stilen, om innehållet, så att säga.
Ja, ledamot Kahnborg avstår sin andra replik. Nästa replik, ledamot Mattsson.
Tack talman. Jag vill också tacka vice talmannen för en god redogörelse av landskapsregeringens externpolitik. Och jag ställer mig också till de som oroas över den här centraliseringen som sker inom EU, i synnerhet vad det gäller då jordbrukspolitiken och hur det kommer att fortskrida. Men det känns betryggande att höra att självstyrelsepolitiska nämnden har de här frågorna under bevakning, och det låter som om vice talmannen och jag har en samsyn i hur det här ska bedrivas framledes. Så tack för det.
Vice talman Måtar, repliksvar.
Tack talman. Jo, ledamot Mattsson har helt rätt i sitt konstaterande att vi är nog båda bekymrade, och som sagt, och det är inte en önskvärd utveckling, och här också är, jag nämnde det inte i mitt anförande, men i det här betänkandet så pekar man på en konkret artikel i fördraget om Europeiska unionen, det är artikel 4.2 då, som hävdar, som säger att EU ska respektera det lokala och regionala självstyret. Och det känns ju som att den artikeln inte riktigt uppfylls om man gör på det här sättet som föreslås, eller som har föreslagits i samband med rambudgeten för 28-34. Tack talman.
Ledamot Mattsson, andra replik.
Tack för det. Och det är väl bara att fortsätta bevaka och se hur det fortskrider det här. Och det är ju i synnerhet nu i pelare 1 inom jordbruksprogrammet så har redan tillhört Finland, men pelare 2 där landsbygdsutvecklingspengarna finns, det har ju varit åländsk behörighet, och det vill vi ju verkligen inte förlora. Så bra att ni följer med.
Vice talman Måtar, andra repliksvar.
Tack talman. Jo, och när ledamot Mattsson kom in på jordbruket så har jag ändå sen för mig att det har varit ett, i praktiken väldigt gott samarbete mellan landskapsregeringens liksom avdelning för de här jordbruksstöderna och sen den finländska motsvarigheten. Att det har ändå funkat väldigt bra, och även om systemet lite ändras så behöver det inte betyda att det inte sen funkar framöver. Så inte kan man väl måla allt för mörka mål, men ändå, utvecklingen är inte önskvärd. Tack.
Ledamot Holmberg Jansson, nästa replik.
Talman, vice talman Måtar gör en bra redogörelse kring det externpolitiska meddelandet. Det är glädjande att läsa att man nu då får, att vi från Åland har fått delta i de informella transportministermötena, men man måste väl se det som ganska naturligt när vi har haft ett delat ordförandeskap. Men det vill jag säga, och jag hoppas verkligen att det nu visar vägen för kommande ordförandeskap i ministerrådet som är Danmark och Färöarna. För det som jag vill ha sagt är det att det har varit nämligen ett stort motstånd till att ha Åland, Färöarna och Grönland med i dessa informella transportministerrådsmöten, vilket egentligen kan ses helt ologiskt. För om det är någon som skulle ha behov och behöver vara med på dem, så är det vi som är helt beroende av transport. Så att jag hoppas att det här nu visar att vi är inte så farliga och att det är bra om vi är med.
Vice talman Måtar, repliksvar.
Tack talman. Tack, det här ledamoten Holmberg Jansson har värdefulla synpunkter angående hur det är i praktiken, och har ju erfarenhet av det förstås. Jag kan inte sen ändå låta bli att notera att här tror jag ju att vi får åka lite snålskjuts på kanske främst Grönland nu, med tanke på de påtryckningar som har varit där när det gäller Grönlands status inom ramen för Danmark. Liksom, att där den enas död och den andras bröd låter väl lite hemskt, men det är ändå den principen, så att säga, att Danmark råkar ut för påtryckningar, och det kan ge oss möjlighet att få större inflytande. Det är ju lite intressant faktiskt. Tack talman.
Ledamot Holmberg Jansson, andra replik.
Talman, visst är det så att det som har skett på Grönland har spelat roll. Men det som också är tydligt är att just Färöarna, Grönland och Åland har väldigt hårt tryckt på även när jag var minister, just att vi inte fick vara med på de här informella transportministermötena. Det var liksom som en sten i skon som verkligen skavde. För vi tycker att det fanns ingen rim och reson i varför vi inte skulle få det. Så att vi nu är med och det blir 2 år efter varandra, det tror jag är bra för fortsättningen. Jag tror att det diskuteras ju väldigt mycket nu om att det ska bli ett transportministerråd. Det är det ju inte nu. Det är ju liksom de har de informella mötena. Men det är spännande att se, och det är kul också att se. När Finland hade ordförandeskap förra gången så var det delat med Åland. Nu är det har det varit det 2025, men mera utvidgat. Och det är precis så vi måste...
Vice talman mottar andra repliksvar.
Tack talman. Jag och ledamoten Holmberg Jansson beskriver ett förbättrat samarbete över tid. Och det är ju en fin utveckling som jag lyfter på hatten för. Tack talman.
Nästa replik, ledamot Jansson.
Tack talman. Jo, tack vice talmannen för redogörelsen, våra diskussioner i nämnden. Jag begärde en replik för jag vill faktiskt uppmana kollegan Anders Ekström att ställa sig i talarstolen. Det kommer han att göra även om han inte är närvarande just nu. Så det är bra. För det är viktigt att hela parlamentet får så att säga redogörelse för det som vice talmannen lyfter fram, det vill säga regionkommitténs motstånd. För det är ofrånkomligt att det som händer om det blir en nationell plan, en enda. Så våra fighter med Helsingfors, det är ju ljuset av Finlands kommande pågående stålbad vad gäller ekonomin. Det blir ju ingen rolig resa. Så vi måste ha klara, det kommer jag återkomma till i ett kommande anförande här. Men vi måste ha allting klart på förhand, exakt hur det ska vara. Annars blir det en sådana strider med finansministeriet som blir riktigt otäckande med tanke på Ålands behov.
Vice talman Måta, repliksvar.
Tack talman. Jo, ledamot Harry Jansson, är helt bra att påpeka de här sakerna igen. Och det jag ytterligare kan tillägga att jag känner till är ju att Finlands kommuner är ju inte heller imponerade av den här utvecklingen och har påtalat det. För det här ärendet behandlas, tror jag. Jag minns inte vilket utskott, det ligger ju i riksdagen också, och jag minns inte vilket utskott, men i varje fall i ett utlåtande till ett riksdagsutskott så påpekar kommunförbundet det oönskade i den här utvecklingen. Så vi har ju liksom på det sättet allierade också i landet. Tack talman.
Ledamot Jansson, andra replik.
Och det sistnämnda är oerhört viktigt, vice talman, som redan var lite på bordet, att söka någon samarbetspartner i den här frågan. Vi måste tillsammans hitta ett lag som motsätter sig på alla sätt som bara går. För om vi får det här på bordet då 2028, att bara konstatera en nationell plan för Finland, så då som sagt, det blir inte roligt för kommande lagting, än mindre för våra regeringar. Och om avslutningsvis, det här om någonting visar ju behovet av en egen åländsk parlamentariker som vistas fulltid nere i Bryssel och Strasbourg, kan vara med och påverka. För så här får det inte gå till. Faktum är att EU-kommissionen kommer att strunta i ett av, som borde vara EU-fördragets viktigaste artikel, det vill säga respekten för de konstitutionella karaktären som finns runt om i Europa, som också binder EU-kommissionen. Tack.
Vice talman Måtar, avslutande repliksvar.
Tack talman. Jo, där kan jag väl komma. Jo, tack lagningsledamot Jansson. Det här påpekandet om en EU-parlamentsplats är förstås helt korrekt, och jag anser att man juridiskt kan resonera kring att vi skulle ha rätt i det. Tror däremot att vi aldrig kommer att få det. Vi kommer att däremot behöva fundera på om vi ska måste fixa en Nilsson 2 där nere i Bryssel, att vi behöver ha någon som kanske assisterar, att han har mycket på sina axlar, och vårt ministerråd där nere, ambassadråd, ja, nu, i varje fall, nu tappar jag titlarna här, men i varje fall, han gör ett Herkulesarbete där och behöver, skulle jag tro, kunna få lite förstärkning. Det skulle inte alls vara fel, och att vi också skulle fundera mera i de här, just kanske i lobbyingtermer också, skulle kunna vara intressant. Nu, jag är lite så här spekulerar nu, men
tack för det. Då var replikskiftena avslutade, och nästa talare på listan är ledamoten Simon Påvalls. Varsågod.
Tack herr talman.
extern politiska meddelande så är ju en redogörelse över vad självstyrelsen står och hur vi ska navigera i en snabbt föränderlig omvärld. Jag vill börja med att tacka självstyrelsen politiska nämnden för ett gott samarbete och ett koncist betänkande kring de valda delar som vi har valt att lyfta fram. Och framförallt tack till sekreterare Benjamin Sidorov som har sammanfattat mycket väl de ganska spretiga diskussioner som ibland kan förekomma i nämnden. Självstyrelsen, herr talman, är bara stark när den används. Det är min klara åsikt. Därför måste den moderniseras, vara praktiskt fungerande och ha en verklig betydelse både i vardagen och i internationella sammanhang. Meddelande så tar ett brett grepp om EU, Norden, rike och den säkerhetspolitiska utvecklingen. När vi pratar om självstyrelsens framtid så hamnar dock oundvikligen EU i centrum. Och med tanke på EUs 30-årsjubileum så ansåg nämnden att det var på sin plats att betänkandet skulle ha självstyrelsens relation till unionen i centrum. Det är ju i Bryssel som mycket av den lagstiftning som styr våra möjligheter formas. Ofta snabbare än någon nationell eller regional process. Och nämnden är tydlig. Åland behöver ha starkare inflytande i EU, inte ett svagare. Vi vill undersöka att regionernas ställning i EU måste stärkas. Europa består i grund och botten av regioner. Medborgarna i EU identifierar sig med sin region i första hand, med nationen i andra hand. Det här är viktigt för politiker att förstå på alla nivåer. Tanken med unionen från början var egentligen att nationalstatens betydelse skulle minska till förmån för regioners inflytande. Och utvecklingen går tyvärr åt andra hållet. Och detta uppmärksammas nu i och med förslaget om långtidsbudgeteringen som har fått rejäl kritik just för att det centraliserar makten ytterligare till nationerna. Och unionen går mot fler majoritetsbeslut och mer gemensam reglering. För små självstyrda områden kan det bli problematiskt om inte regionernas röst väger tydligare. Åland behöver tidigare insyn i EU-beredningen, möjlighet att markera när våra intressen avviker från statens och regelbunden dialog direkt med kommissionen. Åland är en autonom region med lagstiftningsmakt. Det ska märkas, det ska inte enbart gömmas i fotnoter. Hur då förbättrar vi gemene ålännings relation och förståelse till EU? Det är en viktig fråga som gäller alla medlemmar i EU-staterna. Jag tycker det är viktigt att man också i diskussionen, som ofta kan ha ganska negativa tongångar, kommer ihåg att vi har en historia utan EU. Och vi har även en presumtiv vardag som skulle kunna vara utan EU. Hur skulle den se ut? Jag vill hävda att det finns mycket positivt med EU-medlemskapet som vi kanske idag tar ganska för givet. Det är enklare att resa i EU. Vi har varuförflyttningar som är enklare, vilket förbättras även på Åland nu med den här regeringens insatser. Vi har en stabil ekonomi och EU är ett fredsprojekt och vi står stadiga tillsammans, vilket tydligt är nu. Nu är tydligt i och med konflikten i Ukraina och Rysslands aggressioner. Det skulle dock underlättas betydligt, tror jag, att förbättra den här relationen och ålänningens förståelse för EU om vi skulle få ha en egen plats i Europaparlamentet. Så jag instämmer med föregående replikskifte här. Det är något som Finland har utlovat sedan tidigare. Jag tror att det skulle vara en viktig sak för att uppbära just den behörighetsförflyttning som skedde i och med EU-inträdet. Några ord om en EU-fråga som berör många ålänningars identitet, nämligen vårjakten. Nämnden gör kloka och balanserade ställningstaganden kring att vårjakten är möjlig inom fågeldirektivet, men den måste vara vetenskapligt grundad och att den kräver proaktiv dialog med EU-kommissionen. Det här är viktigt, för vårjakten har orättvist blivit en symbolfråga i EU, där proportioner och fakta ibland får stå tillbaka för en mer övergripande politiska narrativ. Här vill jag lyfta fram ett perspektiv som fått för lite utrymme i kontakten med EU. Vårjakten är inte bara en jakttradition, det är ett verktyg för aktiv viltvård. När folk rör sig i skärgården på våren händer det viktiga saker. Mårdhund och mink hålls borta från häckningsöar. Havsörnen får en mer obekväm tillvaro med människor på holmarna. Så alltså, mänsklig närvaro i skärgården på våren minskar predatortrycket just när det som känsligast under den här häckningsperioden. Ålands skärgård är ingen nationalpark där processen sköter sig själva. Ålands skärgård är beroende av mänsklig närvaro, att det är någon som bryr sig, Annars tar rovdjuren över. Annars är det en buffé på de här häckningsholmarna. Vi måste fortsätta vara noggranna med rapportering, övervakning och forskning. Och det är viktigt att vi förklarar för kommissionen att vårjakten inte är en del, att vårjakten är en del av den aktiva förvaltningen av ejderstammen och att skärgårdens biologiska mångfald är beroende av det. Betänkande öppnar för att detta perspektiv lyfts tydligare, och det är helt rätt. Ytterligare, herr talman, så beskriver betänkande det förändrade säkerhetsläget i Norden och Östersjön. Åland ska fortsätta vara demilitariserat och neutraliserat. Det ligger fast. Man ska också vara en stabil partner i Norden och delta i de dialoger som följer av ett nytt säkerhetspolitiskt läge i vår region. Här är balans och tydlighet viktigt, och landskapsregeringens linje är just det. Vi kan visa goda exempel på civil beredskap och lokal livsmedelsförsörjning i de här samarbetena. Och jag tror att vi på Åland har också potential att ytterligare utveckla det här och kunna visa upp goda exempel och modeller för de andra samarbetsstaterna och områdena. Talman, självstyrelsen är inte bara ett arv, det är ett ansvar som står fast idag och står fast även imorgon. Och ansvaret är större idag än det har varit på länge. För att lyckas så måste Åland stärka sin röst i EU. Vi är en del av EU och vi är en del av en extern arena. Vi måste också vara en trygg och stabil partner i Norden. Och jag tycker att vi har utvecklat den rollen betydligt de senaste åren. Åland är litet men absolut inte betydelselöst. Och en sak är säker, vi måste själva fortsätta att ta vara på de här möjligheterna som de internationella sammanhangen ger oss. Keep up the good work, helt enkelt. Tack.
En replik begärd, ledamot Asoma.
Tack, talman. Ledamot Påvals nämner vårjakten och vad heter det? Att det är ett naturvård i sig. Och här står ju nämnden då att konstatera att vårjakt på sjöfågel har en historiskt lång kontinuitet. Skulle man kunna också kalla det inte bara naturvård, utan också det är ett kulturarv som vi kanske ska värna på olika sätt.
Ledamot Påvals repliksvar.
Tack, herr talman. Det är det absolut. Och det är ett kulturarv som är väldigt viktigt för många ålänningars just identitet och för många ålänningars självsyn på Åland. Alltså det handlar också om att inte bara se naturen som en nöjespark. Det handlar om att se naturen som en del av en själv, att man själv är under naturen. Och den här jakten som är på våren tillsammans med ställjakten, ska vi komma ihåg att historiskt är mycket av orsaken till varför folk kunde leva i skärgården förr i världen. Och jag tror också att ur en beredskapssynpunkt så är det viktigt att folk har de här grundläggande kunskaperna. Det handlar om jakt och fiske. Och det är någonting vi också kan förmedla framåt. Att vi har många på Åland som har de här kunskaperna i grunden. Det här är en självförsörjning som är väldigt viktigt att ha. Och det märks även ifall att det skulle bli kris.
Ledamot Alsoma, andra replik.
Talman, jag kommer bara ihåg från min tid som kulturminister så sökte vi ju medlemskap i UNESCO. Och där kan man ju lyfta kulturarv och också få kulturarv registrerat. Jag kommer ihåg att också den här vårfågeljakten var då, titta på Rainer Juslin här som var avdelningschef, att en del av det att eventuellt skulle kunna lyftas. Men då om jag missminner är fel, så var det lite för känsligt ämne just då att lyfta, och därav kanske inte blev. Och jag vet inte då om ledamot Påvas har någon uppfattning om hur känsligt är det idag. Att finns det, kan det finnas någon öppning så småningom, eller är det fortfarande ett känsligt ämne och anses lite olagligt och därav inte kan lyftas riktigt som ett immateriellt kulturarv inom UNESCO?
Ledamot Påvals avslutande repliksvar.
Tack, herr talman. Jag tror att den största otjänsten vi gör oss själva och den här frågan är att ha beröringskräck. Vi måste kunna hantera det i detaljer. Och jag diskuterade just med ledamoten Juslin väldigt mycket den här frågan tidigare. Och vi har kommit fram till att det enda som är olagligt i vårjakten rent så här per se, så är ju då skottet, självaste utförandet av skottet. Det som är runt om, allt som handlar om förberedelser och det kulturella biten kan man säga, utöver ett avlossat skott. Det är det som är otroligt viktigt att fortfarande se till att vi har kvar i vår folksjäl och i vår skärgård och bland ålänningar gemen. För det är det som är egentligen kulturen i det hela. Det är ett hantverk och det är en otroligt viktig kunskap som har tagits för givet av oss som faktiskt har fått den med oss från barnsben. Men vi ska komma ihåg att det växer upp generationer som inte gör det här. Och som inte lär sig lockrop, inte lär sig sättningar. Och det här är någonting som jag tror att vi måste vara noga med att vakta på. För annars blir vi av med det.
Tack för det. Replikskiften avslutade. Och nästa talare på listan är ledamot Jesse Eckermann. Varsågod.
Tack talman. Som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden har jag faktiskt fått sätta mig in i ganska mycket nya områden som på ett sätt berör alla ålänningar, men få har kanske vetskap om hur komplext och spännande självstyrelsen är. Till exempel så borde alla ta en titt på den lilla gula boken där alla dokumenten är samlade om Ålands exempel och demilitariseringen och hur allting gick till. Det är jättespännande. Men tillbaka till det här ämnet vi ska tala om idag. Nämnden konstaterar att Ålands medlemskap i EU har inneburit betydande förändringar. Och EU-programmen har under en lång tid skapat möjligheter för utveckling, vilket är väldigt bra, investeringar och innovationer på Åland. Men samtidigt kan man konstatera också att medlemskapet har inneburit ett kontinuerligt behov av att anpassa lagstiftningen på Åland, vilket i vissa fall har lett till att regleringar som inte alltid varit ändamålsenliga för våra lokala förutsättningar, precis som tidigare talare har ordat om. Man lyfter också att inför arbetet med EUs fleråriga budgetram betonar man i nämnden vikten av ett framtida stödprogram som beaktar självstyrande områdens behov. Det förslag som EU-kommissionen presenterade under sommaren 2025 med nationella och regionala partnerskapsplaner väcker stor oro på Åland. Risken är uppenbar att Finland i sina nationella planer kan fatta beslut som berör Åland trots att vi har vårt konstitutionella självbestämmande. Självstyrepolitiska nämnden och kommer att fortsätta att bevaka den här frågan. Nämnden framhåller därför att landskapsregeringens arbete för att stärka Ålands position i rambudgeten måste prioriteras och att Finland tydligt behöver markera vikten av autonomiernas rättigheter och att de respekteras. Det är lite sådär som att man tittar på David som slåss mot Goliat, men jag tror vi klarar det här. När det gäller jakten på sjöfågel noterar nämnden dess kulturhistoriska betydelse. Och EU-domstolen har tidigare fastslagit att den stått i strid med fågeldirektivet, vilket har lett till att inga tillstånd beviljats sedan år 2020. Nämnden ser positivt på att insatser ska göras för att stärka ejderstammen och följa utvecklingen, med målet att möjligheterna till jakt på sikt då kan omprövas. Vidare konstaterar nämnden att det nordiska samarbetet fortsätter att vara starkt och bra. Och det gemensamma ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet år 2025 har funkat väl. Och det historiska presidentskapet i Nordiska rådet 2026 öppnar för att lyfta frågor om säkerhet, beredskap och modernisering av Helsingforsavtalet. Nämnden betonar att Ålands särställning och erfarenheter, inte minst Ålandslösningen, måste lyftas fram starkare. Och att Åland måste vara inkluderat fullt i frågor som rör civil beredskap och framtida nordiska strukturer. Och det är särskilt viktigt i tider av imaginära hot och verkliga hotbilder att den civila beredskapen är verklig och viktig. Och det är den som ger ett resilient Åland. Vi är trots allt en liten ö med begränsade resurser. Och det är också ganska beklämmande att läsa att Ålands särställning också är under attack och ifrågasätts på insändarspalter. Och ofta kan man läsa det med sådana läsglasögon att man har väldigt låg insyn i vad Ålands exemplet och allt vad det här egentligen innebär. Och det är saker som vi måste ständigt lyfta också på insändarspalter i media och runt kaffeborden på Åland. När det gäller demilitariserade och neutrala statusen på Åland betonar nämnden att denna ordning vilar starkt och på en folkrättslig grund och har bekräftats många gånger genom historien. Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Östersjön gör det nu viktigare att ännu mer värna om denna ordning. Åland är ett tydligt exempel på hur internationell rätt bidrar till stabilitet. Och jag kan själv konstatera att vi bor på fredens öar. Men samtidigt så finns det väldigt mycket kapital i krigsupprustning. Och vi behöver verkligen stå på tårna här och skydda vår särställning. Och symptomatiskt i hela världen, om man blickar lite runt omkring, så är det igen äldre män med makt och pengar som skramlar med sina vapen och försöker sprida rädsla. Nämnden har även hört olika ministrar och sakkunniga i ärendet, och jag skulle vilja kommentera ett tidigare replikskifte också, att vi pratar mycket om hur vi ska stärka Ålands del i EU. Vi pratar också väldigt ofta hur vi ska stärka Ålands plats i Helsingfors. Men jag tycker att vi kanske skulle borde göra tvärtom. Kanske EU borde ha en tjänsteman på Åland som faktiskt får höra och veta allting vad som händer. Och kanske Helsingfors också borde ha en riktig tjänsteman på Åland som faktiskt ansvarar för de här frågorna. För det är ganska svårt att på en eller väldigt få personer föra den här dialogen. Och jag tänker att ett samarbete och sånt är ett delat ansvar som alla borde ha. Tack.
Tack för det. Inga repliker begärda. Så nästa talare på listan är ledamoten Mika Nordberg. Varsågod.
Talman, det är ju så att oftast arbetet i självstyrelsepolitiska nämnden så brukar ha en mycket het av konsensus och ett resonemang, och i våra de här olika skrivelserna som kommer därifrån så är vi oftast rätt eniga i det som står där, och därför så är man inte kanske heller så ofta uppe och nämner saker som har med då skrifterna i självstyrelsepolitiska arbete att göra, plus att vi har flera andra som är väldigt duktiga på det här området, bland annat Harry Jansson som lät mig få hans taltur nu. Så jag har lovat att inte vara så lång, men det jag tänkte ändå lyfta lite, det är faktiskt det som står här i det här betänkandet angående vårjakten för sjöfågel. Och jag tänkte bara lyfta den här vårfågeljaktens betydelse lite ur ett annat perspektiv. Det är inte bara egentligen själva jakten som sådan, utan det är mycket runt och kring det. När jag själv var ungdom så kommer jag ändå ihåg att mycket utav fritidsboendes aktivitet ute i kärgården bland annat så startade på våren väldigt tidigt och många gånger i samband med just vårfågeljakten. Det var ju då som mycket av fritidshusen startades upp för säsongen. Man såg till att allt var i skick och koppla på vatten och så vidare bort. Och det där gjorde ju att ungdomarna engagerade sig på ett annat sätt för kärgården och för så att säga fritidsställena på ett helt annat sätt. Idag känns det lite så här som att när midsommarstången ska resas, då kommer ungdomarna och visar eventuellt intresse för kärgården. Och det där gör ju det att säsongen blir ju mycket kortare på alla sätt och vis. Men om vi då ska gå till det som ändå Självstyrelsepolitiska nämnden uppmanar här i den sista meningen att man uppmanar landskapsregeringen att bevaka möjligheterna för att återinföra vårjakten, så har också en helt annan effekt, och det är det att om man inte så att säga är intresserad av vårjakten och har möjlighet att då utveckla den och utöva vårjakten, så minskar också intresse för predatoråtgärder. Alltså idag är det ju så att förut var det mycket sjöfåglar i den delen av kärgården där jag brukar hålla till. Idag ser man inte så mycket utav de här sjöfåglarna längre. Man var noga med var man la ut nätarna så att inte de här fågelungarna skulle hamna i nätarna etc. Idag är det väl bra om man överhuvudtaget ser någon fågelungar ute i kärgården. Så att på något sätt och vis få någon slags beröring som ung och ungdom med de här så att säga fåglarna, att man förstår att det är en del av ett samspel, så tror jag att det är en jätteviktig del utav att bibevara den här vårjakten. Och just med tanke på de ungdomar som är ättlingar till kärgårdsbor så ser jag att det är inte samma intresse i samma utsträckning som det var tidigare. Och det är någonting som man vill påminna om att det är viktigt att också tänka på när man arbetar fortsättningsvis för en bevarande av vårfågeljakten.
Tack för det. En replik begärd ledamot Påvalls.
Tack herr talman. Jag tycker att ledamoten Nordberg mycket bra beskriver en bredd i begreppet levande skärgård här. Alltså att det kanske handlar om mycket, mycket mer än vad en enskild person kan tänka sig ur sitt perspektiv. Vi pratar ju om en levande skärgård i form av att man rör sig i skärgården ända från första maj, och tidigare var det även ännu tidigare än sommaren var ute. Och de mer effekter det har på alla sätt. Jag tror att en levande skärgård är en skärgård där det faktiskt finns människor. Det är då den lever, och det är det den har varit beroende av. Människor har funnits i skärgården på Åland så pass länge så att det blir en naturlig del av omsättningen. Och det är en ganska tydlig trend tycker jag. När intresse minskar just för vårdjakten tidigare än när den helt förbjöd, alltså när den begränsades kraftigt. Så blev det ju mindre fågel just på de områdena. För då såg man att det var ju mink och mårdhund och örn som fick friare tillgång. Så det är en viktig point som Nordberg tar upp här.
Ledamot Nordberg, repliksvar.
Tack för det. Jo, och tittar man idag också på så att säga de ställen där det rör sig folk, så är också så att säga de ställen där fåglarna känner sig trygga. Och då pratar jag bland annat om örnarna. Och jag menar det bara senast jag var ute i skärgården så var det två jättestora örnar, och då hade jag min ungdom till dotter med, och vi fick verkligen möta dem på väldigt nära håll, och det var ju gigantiska fåglar, och då konstaterar vi bara att de behöver ganska mycket mat om det här för att bli mätta varje dag.
Ledamot Påvalls andra replik.
Tack så mycket. Det är en viktig point som jag tycker också vi ska lyfta i internationella sammanhang. Som jag tror att också andra människor, speciellt i Norden, känner igen sig i. Det är det här liksom lokala ekologiska perspektivet. Att få ta erfarenheter från personer som bor nära naturen. Och det man ser och det man kan beskriva. Och det är precis just det som Nordberg gör här. Beskriver just den här kopplingen mellan att idag ser man ju att ådor exempelvis börjar bygga bo närmare stugor. Och närmare där folk närmar sig. Och nu har vi stora ejderskockar inne i Västra hamnen. Och det är en tydlig trend som kanske kan vara upp förlagan till exempelvis forskning, när man säger att det här ser vi, det här är någonting som vi ser att håller på att hända, och det kan vara förlagan för forskningsrapporter. Det här är inte att förakta, det här är väldigt viktigt att se till att man förmedlar det här från brukarperspektivet och från Åland. Det är vi som berörs av det här, det är vi som är på konsekvensens sida. Tack.
Ledamot Nordberg avstår sin avslutande repliksvar, och nästa anförande hålls av ledamot Harry Jansson. Varsågod.
Tack talman, och i och med att jag inte kommer att beröra vårjakten i mitt anförande så bara säga att jag ansluter mig till fullo till det som ledamot Nordberg just anförde från talarstolen. Till den delen, därmed inte sagt att vårjakten på något vis är nedprioriterad för Centern, men vi har bättre talesmän för det området än undertecknad. Talman, vi diskuterar idag externpolitiska frågeställningar, tider var då folkrätten och därmed den normala internationella ordningen med respekt för liv och egendom är satta på undantag i allt för många avseenden och ersatta med en inhuman, aggressiv hållning. Länge kunde forskare som Hans Rosling trösta oss andra med att världen trots allt blivit tryggare och att många samhällen utvecklades i rätt riktning i fråga om till exempel utbildning och hälsa. En utblick i världen idag ger oss alla som värderar fred, demokrati och frihet högst av allt anledning till oro. Endast 25 av alla 197 länder i världen klassificeras idag av oberoende forskningsinstitut som fullvärdiga demokratier. 25, bästa vänner. Av dessa är 13 stycken EU-medlemmar, vilket betyder att inte ens inom unionen som vilar på grundläggande rättigheter uppfyller en majoritet av staterna alla kriterier på fria val, medborgerliga rättigheter, fungerande statsskick och mycket annat. Det är förstås alltid en tröst om än något klen att samtliga nordiska länder återfinns i den absoluta toppen. Den är klen därför att den hittills ledande garanten för demokrati, det vill säga USA, befinner sig i fritt fall på alla plan. Utvecklingen inom den så länge givna garanten USA för västerländsk fred och frihet kan enligt mig tjäna som exempel på att demokrati och rättsstat aldrig ska tas som självklara och givna. Över en fjärdedel av alla världsmedborgare lever idag därtill under olika former av diktatur. Kännetecknande för alla moderna diktaturer att det utgör en stor fara både för egna befolkningen och omvärlden. Rysslands fortsatta aggressioner i och mot Ukraina är ett talande tyvärr fortsatt tragiskt exempel på detta destruktiva beteende. Senast i dagens nyheter morgon över 100 personer igen lemlästade eller dödade av ryska terrorbombningar. Talman, med allt detta i beaktande får vi trots alla problem med både Helsingfors och Bryssel vara glada över att vi tillhör den del av världen där rättsstaten och de grundläggande friheterna är ganska självklara. Om än som så bör med jämna mellanrum föremål för både debatt och kritik. Oaktat allt det ovannämnda får vi som åländska politiker aldrig avkall på ambitionen om att Ålands särställning både ska utvecklas och respekteras. Oavsett om det handlar om inomstatliga eller unionsrättsliga rättsliga angelägenheter. EU-kommissionens planer på att centralisera beslutsfattandet via en enda nationell budgetram är ett färskt exempel på vår autonomi hela tiden utsätts för nya utmaningar. Kan vi säga som så, när utsläppsrättsfrågan är på plats så väntar det här runt hörnet. Nya utmaningar hela tiden. Centern delar till full och nämndes oro över vad EU-kommissionens förslag kan innebära både för Ålands andel av de framtida medlen och till och med hur fördelningen äger rum inom det som annars är Ålands behörighet att besluta om. Som nämnden betonar uppstår här uppenbar konflikt med fördraget om Europeiska unionen, artikel 4.2, där det bland annat framkommer då att unionen ska respektera det lokala och regionala självstyret. Från Centerns sida uppvarnar vi regeringen Sjögren att söka samarbete med andra lagstiftande territorier och andra naturligtvis i syfte att göra en samlad juridisk klagan till EU-domstolen om det går så illa att EU-kommissionens planer avancerar med kraft. I en tid där Finland fortsatt står inför en enorm utmaning att sanera statsfinanserna är det helt avgörande att det juridiska regelverket även denna gång är vattentätt sett med enbart åländska ögon. Talman! Ålands medlemskap i det nordiska samarbetet är som bekant extra intressant till följd av de danska autonomiernas profilhöjning. Trots att det nordiska arbetets riktigt stora landvändningar går långt tillbaka i tiden är och förblir allt nordiskt en av Ålands få internationella arenor och samtidigt ger möjlighet till nätverksbyggande på alla nivåer. Vägen för Åland in i det nordiska öppnades en gång i tiden, vi talar här om tidigt 70-tal, av att Färöarna upptogs i den nordiska familjen. Som alltid med Danmarks välvilliga inställning som avgörande förutsättning. Därmed kunde Finland inte längre ignorera det åländska önskemålet om ett inträde i det nordiska. Över 50 år senare har vi under den senaste tiden fått ta del av våra kollegors berättelser om att samarbetet med den finska delegationen och andra präglas av gott samarbete. Intressant hur tiderna förändras. Och ett gott tecken där naturligtvis också det på är Ålands och Finlands gemensamma presidentskap i Nordiska rådet. Ålands och Grönlands Färöarnas presidieplatser även det är ett tecken på att nya vindar blåser över allt nordiskt. Behovet av ett fördjupat säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete samt pågående uppdatering av Helsingforsavtalet gör Ålands medverkan runt alla nordiska konferensbord extra viktiga dessa dagar. Bästa vänner, förr eller senare kommer detta parlament att få ta ställning till nästa nivå av nordiskt samarbete. Centerns utgångspunkt är att Åland, trots det åtagande som följer med, ska fortsätta att verka och synas på samma nivå som Färöarna och Grönland. Innebär detta ett fullvärdigt medlemskap? Frågetecken. Jag tror ingen i detta läge kan ge ett tydligt svar på den frågan. Pågående utredningar kommer att peka på allehanda problem med juridiska, finansiella och praktiska inslag och invändningar. I väntan på att sistnämnda fråga avancerar det är hög tid att Åland och övriga autonomier erhåller tillgång till nordiska nätverk av civilberedskap som benämns i Hagavsamarbetet och som nämnden berör i sitt betänkande. Jag citerar att nämnden anser att Åland ska ses som en viktig knutpunkt i diskussionen angående civilberedskap på Åland, inte minst beaktande Ålands centrala läge i Östersjön och dens sjöfart som är sammankopplad med Åland. Citatet slut. Självklarheter och någonting som vi har kämpat för under en lång tid. För några år sedan begick vi från Ålands sida ett strategiskt misstag. Vi avböjde nämligen Grönlands och Färöarnas förslag om att den autonoma trion tillsammans skulle söka inträde i Haga-samarbete. Varför gjorde vi det? Svaret är att Åland redan fått beskedet då från inrikesministeriet i Fors om att inga hinder längre fanns för att till fullo involvera åländska myndighetspersoner i det gemensamma civila arbetet rörande beredskap. Eftersom detta beredskap upprepades gång på gång av inrikesministern, dennes statssekreterare, hela ledningsgruppen vid inrikesministeriet under ledning av kanslichefen, kunde vi inte ens i vår vildaste fantasi föreställa oss deras gemensamma löfte saknade täckning i verkligheten. Talman, det är denna typ av händelse som gör att man nu kan ställa frågan: vem styr egentligen vissa processer i Helsingfors? Ett stort frågetecken efter den frågan. Ursäkta, jag måste ta lite vätska. Ja, talman, återigen har vi under den senaste tiden fått ta del av synpunkter på Ålands demilitarisering och neutralisering. Och till och med forskning inriktad enbart på hur Ålands icke-militära status kunde avskaffas. Personligen anser jag att både nämnda forskning som jag hade läst och den vidare argumentationen på Hufvudstadsbladets ledarsida är, om inte direkt naiv, så bortsen i allt för hög grad från hur väl Ålands demilitarisering och neutralisering är bespansrad. Ett sammanhanget tycker jag lämpligt ordval. Försök att rubba Ålands status har gjorts förut, och inte minst Stockholmsplanen 1938 om hur Åland skulle befästas lärde oss ålänningar vikten av att alltid se om vårt hus. Och det, bästa kollegor, har vi lyckats med genom åren. Autonomin måste stampa på ställe i allt för hög grad, men det folkrättsliga markeringar vi uppnått vid till exempel EU-inträde, åtföljande EU-fördragsändringar och nu sedan i samband med Finlands NATO-anslutning är resultatet av en fungerande omvärldsbevakning. Till sist, talman, dristar jag med att ställa följande fråga. Varför önskar bland annat Hufvudstadsbladet att Ålandsfrågan åter ska öppnas upp? Det vill säga att alla delar i Ålands lösning från 1921 ska kastas över bord med allt vad det innebär av både ökade spänningar på flera plan. Och det är ett läge där världen är extra i behov av positiva exempel om att folkrätten kan bidra till lyckade lösningar sprungna ur tidens allehanda konflikter. Det Finland minst av allt behöver osäkerhet om huruvida landet avser att respektera texterna i ingångna fördrag. Finlands statsledning har senast i samband med utrikesministeriets rapport om Ålandsfrågan från 2023 visat att landets internationella förpliktelser ligger fast. Jag är övertygad om att de ledande gestalterna i Helsingfors är ytterst medvetna om att Ålandskonventionen från 1921 fortsatt ger Finland en extra säkerhetsgaranti via de åtaganden som övriga signatärmakter förbundit sig till rörande eventuella angrepp på våra öar. I en tid då FN-stadgan tyvärr väger allt för lätt, oklarheter emellanåt tycks uppstå vad gäller effekterna av både EUs och NATOs annars så tydliga lojalitetsparagrafer vid ett skarpt läge, gagnar Ålandskonventionen Finland som helhet fortsättningsvis. Låt oss då hoppas att den senaste tidens finlandssvenska debatt stannar inom just denna språkliga ram. Det Åland för sin del inte behöver i detta nu är ännu en allmän uppslutande finländsk debatt om Ålands demilitarisering och neutralisering. En sådan storm träffade Åland i samband med slutprocessen av nuvarande självstyrslag och gagnade sannoliken inte de åländska intressena. Den som tvivlar på sistnämnda kan då läsa president Mauno Koivistos memoarer från presidenttiden. Tack, Tanna.
Två repliker begärda. Först går till ledamot Egeland.
Tack, talman. Jag vill bara ge ledamoten beröm för det han nämner om demilitariseringen och neutraliseringen. Och det var väl valda ord i den allvarliga situation som vi är i nu och med tanke på den debatt som har rasat. Tack.
Ledamot Jansson avstår repliksvar. Nästa replik går till ledamot Påvalls. Varsågod.
Tack, herr talman, och tack ledamot Jansson för goda insikter, speciellt när det handlar om demilitariseringen och neutraliseringens status. Och det är viktigt att vi, det som ledamoten gjorde här, trycka på just den här stora diskrepansen mellan vad som står på tidningssidorna, vad som står på insändarsidor, vad som står i krigshetsande rubriker och vad som faktiskt sägs av finska av regeringen, av försvarsministeriet, vad som uttrycks från det håll där man faktiskt har den reella makten. att Ålands status som demilitariserat område står fast, att Finland förhåller sig fortsättningsvis till sina internationella förpliktelser. Alla de här sakerna sägs, och ändå ska det hetsas, och ändå ska det liggas på. Man frågar liksom vem är det riktigt man vem syften är det man tjänar? Det är svårt för mig att förstå. För det, som precis som ledamoten säger, det tjänar ju hela Finland. Och den kontakten som Finland har med nu då NATO via demilitariseringen, det måste ju vara guldvärd inom NATO.
Ledamot Jansson, repliksvar.
Tack talman. Ja, det är viktigt det som ledamot Påvalls undersöker, att det är viktigare för oss naturligtvis signalerna från statsledningen i Helsingfors. Och naturligtvis det faktum då att också NATO har bekräftat Ålands status. Det är oerhört viktigt. Jag var aldrig orolig väl det. NATO inträder, för det är någon organisation som alltid har värnat om folkrätt i alla sammanhang, så är det just NATO. Men de signaler som vi får nu då, via den fria forskningen, vi kallar det så det är väl bara att notera att den pågår, försöka vara sakliga. Jag vill passa på att rikta något tack till de ålänningar som har engagerat sig i debatten och faktiskt både på sociala medier och via insändare har bemött på ett sakligt sätt de felaktiga påståenden mig som då har riktats mot Ålands status i den här delen.
Ledamot Påvalls andra replik.
Tack herr talman. Vi ska inte heller glömma bort att det även kommer flankstöd västerifrån, där Sveriges försvarsminister för inte så länge, många dagar sedan, uttryckte att även Sverige anser att inte Ålands demilitarisering på något sätt hotar säkerheten i Östersjön. Tvärtom, förbättra samarbete när man nu avser att förstärka försvara runt Ålandsöarna med ubåtar och diverse. Så jag tror att Åland har en viktig roll och demilitarisering i sig har en viktig roll. Det är ett fredsexempel. Det är någonting som kommer också att behövas dels under kris, men framför allt efter ett krig eller efter en konflikt. När man ska skapa fred i världen så kommer Åland igen att vara ett exempel som står fast. Och jag tror att det är en viktig roll och som vi har, fastän vi i slutändan inte har något bestämmande. Vi ska komma ihåg det. På de här insändarsidorna så är det ju ålänningarna som får ta spö för att vi på något sätt har någon typ av bestämmande rätt. Det har vi inte överhuvudtaget. Vi är ett objekt till det här, men ändå kan vi vakta på det på vårt.
Ledamot Jansson, avslutande repliksvar.
Jo, jag kan bara hålla med ledamoten om sist nämnda. Det är dock alltid svårt att diskutera när det är känslor på bordet. Och vi har ju fått det presenterat varför Ålands ställning är så förödande med tanke på olika människoliv och annat. Men vi har ärvt ett system. Och kom ihåg, det är ju inte ålänningarna själva som har skapat det här, utan vi har ju fått ett arv. Vi har fått det inomstatligt via autonomi och vi har fått det då i synnerhet vad gäller den allmänna icke-militära statusen. Det ligger fast ett antal fördrag och det har enbart förstärkts. Och det som jag mest stött mig när jag har läst igenom den första avhandlingen om ålandsställning är den totala nonchalerandet av det sedvanliga rättsliga runt det här. Hur det är impaketerat och faktiskt är ett system som har respekterats i och med att så fort krigen har avslutats och Ålands ställning återupprättats. Tack.
Tack för det. Replikskiften är avslutade. Nästa anförande går till ledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, bästa ledamöter, jag kommer i mitt anförande att prata om EUs nationella planer i relation till självstyrelsen. Jag kommer att tala om civilberedskap och om demilitarisering. Bästa åhörare, vi lever i en tid där både EU och nordiska samarbete snabbt förändras. Det säkerhetspolitiska läget i Europa, kriget i Ukraina och en växande osäkerhet i vår omvärld har lett till att EU lägger stor tyngd vid nationella planer, starkt försvar och en snabbare beslutsprocess. Det är en utveckling som på många sätt är positiv, men samtidigt väcker den viktiga frågor för de självstyrande områdena som Åland. När EU nu i allt högre grad arbetar genom nationella planer, det är åtminstone så det är tänkt, och nationella strategier, innebär det att mycket av beslutsmakten decentraliseras från Bryssel till respektive land, medlemsland. För stater med full suveränitet så är det förstås positivt, Man får större handlingsutrymme att anpassa sitt arbete till sina egna nationella behov. Men, bästa ledamöter, för självstyrande områden som genom sina egna befogenheter också berörs av EUs lagstiftning kan det innebära och innebär ett minskat inflytande. Som ni alla vet så har Åland idag lagstiftningsbehörigheten om flera områden som EU direkt påverkar. Exempelvis miljön, jordbruk, näringslivsfrågor och sociala frågor. Där dessa nu paketeras in i nationella helhetsplaner riskerar Åland att inte kunna påverka i samma utsträckning så som vi har gjort tidigare, trots att det är vår egen behörighet. Det här är riktigt, riktigt allvarligt. Och här behöver landskapsregeringen, regionkommitténs Anders Ekström och vårt ministerråd i Bryssel verkligen vara på tårna. Vi ser redan idag hur arbetet med EUs återhämtningsfond, klimatlagstiftningen och sammanhållningspolitiken ofta utgår från nationella prioriteringar. De utgår alltså inte från det självstyrande området Ålands prioriteringar, utan det utgår från Helsingfors. Och vi kommer oftast in i ett senare skede. Det här är en utveckling som måste motverkas. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det är inte bara en princip i ett EU-föredrag, utan det är en grund för hela vår självstyrelse. Jag vill tala lite om civil beredskap. I både Europa och Norden byggs nu civil beredskap i snabb takt. Det handlar om att säkra energi, mat, transporter, digital infrastruktur, allt mera. För Åland är det här ett prioriterat område. Vårt geografiska läge gör oss både strategiskt viktiga och sårbara. Trots detta så står vi utanför strukturer som till exempel Haga-samarbete. Ledamot Jansson redogjorde förtjänstfullt alldeles nyss när vi till vår stora förvåning efter ett antal löften från olika håll fick information om att vi är garanterade en plats i Haga-samarbete, och detta och aktat kämpar landskapsregeringen fortsättningsvis med att ta sig in dit. Det är dumt. Det är på gränsen till löjligt. För det är här vi borde absolut vara med. Här diskuteras räddningstjänst, här diskuteras polisfrågor, krisberedskap och totalförsvar. Självklart borde vi, som jag nu är mitt i Östersjön, ha en plats där. Vi behöver, bästa ledamöter, en modell där självstyrda områden inte riskerar att hamna utanför trygghetssystemet när Norden och EU bygger nya strukturer. Att stärka Ålands civila beredskap är inte bara ett åländskt intresse, det är ett nordiskt intresse, ett europeiskt intresse. När det sen gäller demilitariseringen så hade jag under min tid som lantråd förmånen att delta ganska aktivt i den process och framtagande av den rapport som sedermera den rapport som utrikesministeriet tog fram. Det var mycket intressant, kan jag säga. Och i en tid av militarisering i Europa så är det också viktigt att lyfta Ålands demilitarisering och neutralisering. Och det tycker jag faktiskt att man försöker både från den här salen och från regeringssidan. Och även andra, till exempel Ålands fredsinstitut, på ett föredömligt sätt. Vi måste komma ihåg att de här internationella avtalen är ingen belastning. Det är en tillgång. Och det har bidragit till stabiliteten i Östersjön över 150 år. Dess värde idag är kanske större än någonsin. Åland är ett exempel på hur säkerhet kan byggas genom avtal, diplomati och civila lösningar. Det är viktigt att komma ihåg. Det är viktigt att påminna om att demilitariseringen inte står i motsättning till att stärka vår civila beredskap. Tvärtom, det är just därför Åland är ett demilitariserat. Just därför att Åland är demilitariserat måste den civila beredskapen vara stark och välorganiserad. Avslutningsvis, EUs utveckling med nationella planer får inte leda till att självstyrande regioners inflytande urholkas. Vi ska säkerställa att Ålands röst hörs i Bryssel, i Helsingfors och i det nordiska samarbetet. När vi nu stärker civil beredskap och krisberedskap måste Åland vara en fullvärdig part, inte en aktör vid sidan av och inte ett objekt. Och i allt detta ska vi aldrig tappa bort den unika roll som Åland har genom sin demilitarisering. Det är inte bara historia. Det är en aktiv del av Europas fredsarkitektur. Tack för att ni har lyssnat.
En replik, ledamot Mattsson, varsågod.
Tack talman, jag tycker att ledamoten redogjorde väldigt bra för den här relationen nu med den nya långtidsbudgeten och hur det kan påverka självstyrelsen. Jag tycker det var väldigt tydligt och det visar på vikten av att vi verkligen från Åland samarbetar vad det gäller det här framledes. Jag är bara lite intresserad av att höra hur ledamoten ser på resurseringen i Bryssel. Vi har ju regionkommittén och vi har ett par tjänstemän, men inte så mycket i förhållande till andra orter, både i Finland och i Sverige. Hur ser ledamoten på det?
Mot Törnros repliksvar.
Talman, i den förra regeringen så diskuterade vi det väldigt flitigt att vi skulle vilja förstärka frågeställningen. Var skulle vi förstärka Helsingfors? Eller skulle vi förstärka i EU? Tyvärr var det ju så då först kom pandemin när vi hade våra visioner och sen kom det ekonomiska trångmålet, så vi kom egentligen inte längre. Men visst är det ju så att en förstärkning i Bryssel blir inte bara 1+1 och 2, utan en förstärkning i Bryssel skulle ge det 1+1 och det skulle bli 3. För att 2 personer kan täcka in och göra så betydligt mycket mera än vad bara en eller två kan. Vad bara en kan. Nu ser jag att ledamot Holmberg, som är ordförande i finans- och näringsutskottet, blir väldigt oroad över det här. Men det var en liknelse, det var inte matematik på riktigt, så ledamoten kan lugna sig. Tack.
Ledamot Mattsson, andra replik.
Ja, tack för det svaret. Och det diskuterades ju här från flera ledamöter, resurseringen. Och, ja, med tanke på hur det låter nu så behöver man väl se på de här sakerna framledes. Tack.
Ledamot Törnros avstår sitt avslutande repliksvar och replikskiftena är avslutade. Nästa talare blir ledamoten Anders Ekström. Varsågod.
Tack för det här talman. Jag tänkte ta upp 2 saker som berörs i det här meddelandet. För det första så har vi den här fleråriga budgetramen som nu ses över som tas upp då, och vi har redan diskuterat EU-kommissionens förslag då som kom i sommar, vad det ställer till för utmaningar, och det är väl någon gång när nästa sommar kanske som vi har någonting som vi kan kalla för resultat. Det här är ju förstås inte bra för Åland då, och det här förslaget att vi ska ge över våra rättigheter till Helsingfors gällande EU-programmen och de ska prioriteras tillsammans med andra EU-program så ställer ju till det för oss. Så rent konstitutionellt så är det stora utmaningar för Åland ifall att det här går vägen. Jag vill bara säga att nu är sista ordet inte sagt i den här frågan. Jag vet att civilminister Ingrid Zetterman så är idag i Helsingfors och diskuterar det här med finska regeringen. Jag vill också åternämna att vi har vänner den här frågan i regionkommittén, och min bedömning är att en enig regionkommitté som har fördömt det här förslaget i väldigt kraftiga ordalag, så har skickat en väldigt stark signal dit. Vi har också vårt samarbete inom det här ö-samarbetet där det här motståndet till det här förslaget är kompakt. Så att jag upplever att vi är på bollen och vi jobbar på där vi kan på många olika ställen. Men det är ju så att eftersom att vi saknar vår rättmätiga plats i EU-parlamentet så behöver vi förlita oss på goda relationer i den här frågan. Men vi gör så gott vi kan i det här just nu. Talman, det andra jag vill nämna några ord om så är arbetet kring skattegränsen. Det är ett arbete som pågår varje vecka. Vi läste i media idag att nu har äntligen finansminister Porras grupp om skattegränsen tillsatts. Och det verkar också som att man har vidgat det här uppdraget en aning. I regeringsprogrammet står det att man ska utreda frågan. Nu ska man också titta lite på lösningar. Och det är positivt förstås. Medlemmarna i den här gruppen så är bra personer, vad jag har förstått hittills. Och det är förstås så att vi skulle önska ha en direkt åländsk representation i det här. Men jag vet också att finansminister Mats Perma idag är i Helsingfors och kommer att diskutera den här gruppen med finansminister Porra då. Så att jag tror inte att sista ordet riktigt är sagt i det här nu. Jag vill passa på att nämna lite nya tullkoden som förhandlas just nu. Den omnämns lite i meddelande. Det finns ju som sagt en föreslagen ändring som har gjort ålänningar lite optimistiska. Om det här rådets förslag till skrivning antas så finns det möjligheter till förenklingar, även om det är ganska lång väg kvar till det. Jag vill ändå berömma alla tjänstemän i förvaltningen och andra som har jobbat hårt med att föra fram det här till parterna i trilogen. Jag vet också att den finska representationen är med oss i den här frågan och de har fört fram vår åsikt som hela Finland ser det här. Så när det gäller den nya tullkoden så kan man säga att det ser bra ut just nu. Ingen verkar vara direkt emot vår ståndpunkt, men vi har förstås ännu inte fått bekräftelse att den här frågan har diskuterats och klarerats i trilogen. Så att vi väntar med spänning på de fortsatta förhandlingarna här under vintern. Tack talman.
Tack för det. Inga repliker begärda. Nästa anförande går till ledamoten Alfons Röblom, som vi dessvärre inte kan se i salen. Då konstaterar vi att nästa anförande går till ledamoten Rainer Juslin. Varsågod.
Tack talman, bästa lagting. Jag vill nu passa på att ta tillfället i akt, eftersom det diskuterades ganska mycket vårjakt här tidigare. Så i egenskap av ordförande för Ålands jakt- och fiskmuseum så vill jag hälsa er alla varmt välkomna nästa sommar till museet och titta på en specialutställning just om vårjakten. Det har sagts att den här gudingen, alltså hanfåglarna av eder, den stammen är inte tillräckligt stark ännu och det är säkert alldeles riktigt. Men stammarna fluktuerar. Och det kunde vara värt att förvaltningen skulle titta på huruvida man kunde införa en regionell jakt på någon annan art. Jag vet till exempel att svärtan är väldigt stark i vissa regioner och att man kunde fundera på om det är möjligt att tillåta jakt på svärta i mycket liten begränsad utsträckning. Det sades här tidigare att förr så höll alla på med jakt på predatorer, alla som också idkar vårfågeljakt, och det stämmer nog inte. Jag tycker att de som var verkligen seriöst intresserade av jakt på predatorer, så de idkar nog den jakten fortfarande. Däremot så har det rensat bort, tycker jag, en del nog jaktintresserade personer, men som kanske har mera satsa på det här uttaget än att tillföra någonting nytt. Det är inte bara jakt på predatorer utan också uppsättning av knip- och skrakholkar som har minskat dramatiskt. På den punkten borde man nog också intensifiera från jaktvårdsföreningarna då. Det här immateriella kulturarvet, det håller nog faktiskt på att dö ut. Det är ju i princip omöjligt att tillverka fjäderbettar idag. Man tillverkar inte dem på höstfjäderskruden utan det är på den här praktdräkten på våren. Och det är klart, har någon fått en ejder på nät kanske, så då kan man säkert göra en vetta av den. Men i övrigt så har den här kunskapen nog nästan helt försvunnit nu. För att tala om kunskapen att tillverka trävettar. Så det är viktigt att landskapsregeringen fortsätter arbeta med UNESCO och försöka få det här accepterat och att man kan föra in det på den här listan över det viktiga immateriella kulturarvet. Att avstå från skott, det har faktiskt effekt. Det ser vi på älgstammen idag. Det är många jägare, jaktlag som har avstått från älgjakten under några år nu. Och nu ser man igen älg i markerna. Så att avstå från skott, det har effekt nog. Tack och välkomna till Ålands jakt- och fiskemuseum i sommar. Tack.
Tack för det. Inga repliker begärda. Nästa anförande går till ledamoten Nina Fällman. Varsågod.
Talman, jag hade en lite vacklande hållning till om jag skulle prata i det här ärendet eller i nästa, men
så tänkte jag att jag slår till med det här. När det gäller det nordiska samarbetet så har vi ju sett en utveckling från under de senaste åren som har varit väldigt positiv. Vårt samarbete med den finländska delegationen har blivit bättre, och kanske också vårt sätt att arbeta i partigrupperna, som jag upplever idag fungerar väldigt bra. Både ersättarsystemet och det arbete som den åländska delegationen kan göra i Nordiska rådet. Och därför är jag tycker att det är en viktig diskussion att ha vad vi ska satsa på för framtiden. Om det blir verklighet med ett fullvärdigt medlemskap för Grönland och Färöarna, vad betyder det för Åland i pengar, i personresurser, vad betyder det strukturellt, vilka former av samarbeten kan man ha? Det är ju självklart att blir Grönland och Färöarna fullvärdiga medlemmar i Nordiska rådet, så kan ju inte Åland bli en blindtarm. Men på vilket sätt gynnar det oss? Om man är väldigt pragmatisk, så kan man konstatera att vårt arbete i Nordiska rådet och det nordiska samarbetet fungerar ganska bra. Vi får ut det som vi har nytta av ur det samarbete. Medan vi samtidigt kan se att vår närvaro i Bryssel, där faktiskt lagar stiftas som direkt påverkar oss, är väldigt svag. Alltså inte i de som är där. Där är det ju tvärtom så att de är väldigt duktiga på sitt jobb. Men jag tror att vi satsar för lite på EU-nivån och kanske ska fundera allvarligt på hur mycket vi ska sträcka oss efter på det nordiska, eftersom vi ändå har bundit upp oss själva för en ganska stram ekonomisk ram, så behöver vi veta vad vi satsar på och vad vi fikar efter, så att vi får faktiskt ut den nytta av våra pengar som vi behöver. Så att, för min del och för Socialdemokraternas del skulle vi välkomna en diskussion som faktiskt tittar på vad ska vi prioritera som är viktigt för Åland, och inte bara diskutera de här symbolfrågorna. Haga-samarbete, där tror jag att det finns en reell chans att vi kommer vidare under nästa år. Det är åtminstone de signaler som vi har fått. Men utöver det, vad är det faktiskt vi vill ha? Och hur skulle vi istället, om vi tittar på en begränsad pott pengar, kunna utveckla vår närvaro i Bryssel så att vi är bättre där det faktiskt fattas beslut som direkt påverkar oss. Sen vill jag ytterligare säga kring diskussionen om demilitariseringen, som har varit väldigt amper i offentligheten, eller åtminstone i den finlandssvenska offentligheten. Det är jättebra att man höjer närvaron i det offentliga, men jag tycker att vi från Ålands del ska luta oss ganska tryggt emot det som är den officiella uppfattningen i de här frågorna. Och jag vill bara kort tala för Ålands fredsinstitut. Där har i fredsinstitutets styrelse har den här frågan diskuterats ett flertal gånger. Och vi har konstaterat där att fredsinstitutets roll är att bidra med forskning och fakta. Inte att kanske ge sig in i alla dagsdebatter, utan faktiskt göra det när det finns sakargument att föra fram som kanske ingen annan kommer med. Tack, talman.
En replik begärd, ledamot Jansson.
Tack, talman. Tack till ledamot Fällman. Det är en viktig frågeställning ledamoten väcker, det vill säga hur ska vi använda våra resurser på det smartaste sättet? Jag tror väl att vi alla tillsammans behöver fundera om vi ska be landskapsregeringen göra en bedömning just av det ledamöten analyserar. Det vill säga, hur ska vi nu se till att bevaka både det nordiska ljuset, vad som händer där, och sen då i synnerhet EU, där vi vet att särskilt de senaste ambitionerna att EU blir bara än viktigare för oss och vi saknar den demokratiska förankringen, om vi säger så. Så kanske en gemensam beställning om att vi behöver ta ett samlat grepp om det här. Och det här skulle börja ske vid sidan av normal budgetbehandling, så det inte drunknar i alla andra turer som vi har varit inne på under de senaste 3-4 dagarna, beroende på hur man räknar helgen. Jag återkommer till demilitariseringen i det andra. Tack.
Ledamot Fällman, repliksvar.
Det är väl just den här frågan om den demokratiska förankringen i EU som vi har den inte, och vi kan, om vi är realister, anta att den kommer inte att ramla över oss i rappet. Och då behöver vi ju jobba mera och smartare i den riktningen. Medan vi har en väldigt stark demokratisk förankring i det nordiska samarbetet. Vi är där och det utvecklas i rätt riktning inom de ramar som vi har idag. Så min åsikt är, och jag delar uppfattningen att det skulle vara bra om vi skulle prata om det här och få be landskapsregeringen att ta fram mera underlag för hur vi ska gå vidare.
Ledamot Jansson, andra replik.
Ännu några ord om det nordiska. Det gjordes ju under Gunnar Westeroms tid, så han var ju då nordisk medarbetare för vår del, någon ganska bra kartläggning. Jag tror att man, om landskapsregeringen skulle damma av den, så skulle man ganska bra få dagsdato vad gäller det nordiska. Men när det gäller demilitarisering, så delar jag helt ledamotens slutkläm egentligen. Det är oerhört viktigt att vi har typ Ålands fredsinstitut. Så det finns någon som alltid är ajour med som händer, följer med även det senaste i forskningsväg och därmed har kapacitet att göra bedömningar. Vi vet att också vårt parlament och andra politiker ställs ju också ibland inför de här frågeställningarna. Då är det ju bra att Ålands fredsinstitut är där och kan uppdatera oss alla. Så det är ett oerhört viktigt bidrag som fredsinstitutet hela tiden har att leverera till oss alla. Tack.
Ledamot Fällman, avslutande repliksvar.
Det har ju varit så, om man har följt fredsinstitutets utvecklingslinje under åren, så har fredsinstitutet sysslat med lite olika saker. Det har varit mera aktivistiska delar i det. Det har varit forskning, det har varit publikationer och så här. Och nu är min bild att den verksamheten har smalnat av lite, både på grund av ekonomiska verkligheter och hur världen ser ut idag. Så att de två huvudspåren för fredsinstitutet, det är forskningen och det är folkbildningen. Alltså det offentliga samtalet. Och där är ju demilitariseringen väldigt central.
Tack för det. Replikskiftena är avslutade och så är också diskussionen avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen kan förfaringssättet godkännas. Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad och ärendet är slutbehandlat. Föredras ärende nummer 3, Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1-31/12/2024, Nordiska rådets berättelse 1-2025-2026. Enligt 6 paragrafen i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet ska Ålands delegation i Nordiska rådet årligen uppgöra och till lagtinget överlämna en berättelse över det för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet. Först tillåts diskussion och därefter antecknar sig lagtinget berättelsen för kännedom. Diskussionen inleds av ledamoten Sandra Listerby som är ordförande för den åländska Nordiska rådsdelegationen. Varsågod.
Talman, jag har tidigare i den här salen beskrivit den åländska delegationen i Nordiska rådet som en humla. Som inte ska kunna flyga, men gör den ändå, för den vet faktiskt inte bättre. Det här uttrycket passar nog också ganska bra på den åländska självstyrelsen, vilket är den vi företräder på den utrikespolitiska arenan som Nordiska rådet är. Vi har i den åländska delegationen enligt gängse regler möjlighet att delta på delegationens möten via Teams. Det här är en effekt av corona. Pandemin. Och det här är någonting som den här delegationen nyttjar till fullo. Jag tror faktiskt inte det har varit ett enda möte i den finska delegationen där någon av de åländska medlemmarna eller ersättarna deltagit. På de här mötena har vi simultantolkning som fungerar alldeles utmärkt. Ping till finska riksdagen. Vi har sedan många år ett upplägg, eller kanske vi ska säga en taktik, där vi åker på möten och sessioner tillsammans med våra ersättare. och inte sällan utan faktiskt allra oftast så får ersättare hoppa in då andra ledamöter uteblir. Vår delegation ser ut som så att vi har en medlem, jag själv, samt ersättare Liss Mattsson i mittengruppen. Annette Holmberg Jansson är en del av den konservativa gruppen och Nina Fällman som ersättare huserar i den socialdemokratiska. Och här har vi redan en god spridning och flera olika arenor att agera på. Dessutom är de ordinarie medlemmarna med i olika utskott. Jag själv i tillväxtutveckling och Annette Holmberg Jansson i välfärdsutskottet. Och det här är ett sätt att vara just en flygfärdig humla. Enligt årsberättelsen så är presidieplatserna för de självstyrda länderna i de nordiska sammanhangen, så kallar jag dem för länder, under diskussion och behandling. Men mycket glädjande så har nu Färöarna, Grönland och Åland varsin plats i Nordiska rådet presidium. För Ålands del så är det Annette Holmberg Jansson som har fört talan som ordförande i delegationen föregående år med det här mycket lyckade resultatet. Under hösten 2023 startade en presidietillsatt arbetsgrupp arbetet med att se över Helsingforsavtalet, det mellanstatliga avtal som reglerar Nordiska rådets och ministerrådets verksamhet. Alla medlemsparter deltog, även Åland, Färöarna och Grönland, trots att avtalet formellt är mellan de fem nordiska staterna. Arbetet kom i stor utsträckning att fokusera på Färöarnas önskan om fullt medlemskap i Nordiska rådet. Och under processen så anslöt sig även Grönland till den här ambitionen. Medan Åland uttryckte stöd men framhöll att man själv saknar resurser för fullt medlemskap. Delegationen betonade dock att Åland inte kan stå utanför om både Färöarna och Grönland går vidare. Frågan splittrade arbetsgruppen och ledde till intensiva diskussioner, vilket resulterade i en kompromiss med två något olika slutsatser. Rapporten godkändes av presidiet den 17 september i Mariehamn och av plenum i Reykjavik den 31 oktober och har nu lämnats vidare till Nordiska ministerrådet för fortsatt beredning. Och gällande detta, Helsingforsavtalet, så behöver vi här ha en politisk diskussion och lagtinget, kanske genom självstyrelsepolitiska nämnden, behöver komma med färdkost om Ålands önskemål. På det sättet kan vi från delegationen ha tydlighet i det fortsatta arbetet och i den politiska diskussion som ska till. Talman, även om det inte nämns särskilt i redogörelsen så är ytterligare Åland och Finlands gemensamma ordförandeskap. Det är första gången ordförandeskapet delas och där en av de självstyrda länderna är med. Och jag vill säga någonting om innehållet i programmet som går under namnet Nordisk övergripande säkerhet, smidig nordisk samarbete i osäkra tider. Det nordiska programmet betonar en gemensam vision för övergripande säkerhet, där Åland lyfts som ett exempel på fredlig konfliktlösning. Norden ska fördjupa samarbetet inom utrikes- och säkerhets- och försvarspolitik och stärka totalförsvaret genom samverkan mellan myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och medborgare. Mental kristålighet, hälsoosäkerhet och gemensam krisberedskap är centrala delar. Rapporter som Enestam och Könberg ligger till grund för fortsatt arbete inom hälsosektorn, beredskapslager och antibiotikaresistens. Transportenergi och undervattensinfrastruktur och grön omställning kopplas till säkerhet. Bekämpning av desinformation, AI-teknik samt barns och ungas välmående prioriteras, liksom starkare parlamentarisk förankring av samarbete. Sammantaget, talman, så gör Åland ett gott avtryck och intryck i det nordiska sammanhanget. Tack.
Två repliker begärda. Först går till ledamot Törnros. Varsågod.
Tack, talman. Jag vill börja med att ge lite ris åt oss själva ledamöter här i Ålands lagting som inte har processat den här lite tidigare. Det blir väldigt konstigt nu därför att det händer så otroligt mycket i det nordiska rådsarbete. Och nu sitter vi och diskuterar historien, vad som hände 2024, när det har rullat på med väldigt stora förändringar sedan dess. Så att det är någon hemläxa som vi som sitter här behöver ta åt oss. Men sen skulle jag vilja säga att erfarenheter från pandemin och åren därefter visar tydligt att digitalt deltagande fungerar. Inte bara för diskussioner utan även för kvalificerade och komplexa politiska processer. Tekniken finns, kunskapen finns och det finns ett behov. Och min fråga blir därför, var behöver man påverka för att man också ska kunna deltagande i formella beslutspunkter digitalt?
Ledamot Listerby, replik, svar.
Tack så mycket, talman. Jag vill börja med att göra en egen hemläxa. Jag glömde tyvärr i mitt anförande att göra någonting väldigt viktigt. Jag vill tacka våra tre sekreterare som vi har till delegationen. De är jätteviktiga för oss. Tillbaka till ledamot Törnros fråga. Jag vågar faktiskt inte, jag kan inte svara på det. Jag upplever att idag så nyttjar vi den teknik som finns tillgänglig och jag har inte stött på att den behöver, att den har varit otillräcklig på något sätt.
Ledamot Törnros andra replik.
Tack talman, men det står här i rapporten att för deltagande i formella beslutspunkter krävs dock fysisk närvaro. Och det känns på något vis lite övermaga i dessa digitala tider. Det är varken speciellt miljösmart, det tar väldigt lång tid. Och det omöjliggör kan jag också tänka mig någon gång att helt enkelt komma från Åland till Helsingfors. Så jag skulle rekommendera att nyvalda ordföranden, gratulera förresten, i Nordiska rådsdelegationen ska försöka ta den här frågan vidare. Det kanske inte är så svårt att få den ändrad. Tack.
Ledamot Listerby, andra repliksvar.
Tack så mycket talman. Jag tar ledamot Törnros synpunkter som ett gott tips. Och det är väl väldigt klokt att se till att man har det här på grej innan man står inför fullbordat faktum och behöver göra den här obekväma resan eller utebli. Tack.
Ledamot Påvalls nästa replik.
Tack herr talman. Vi börjar med att säga att den åländska delegationen den här mandatperioden också som tidigare men speciellt nu i de här tiderna som råder så har verkligen gjort ett gott intryck och gjort stora framsteg tidigare år under ledning av ordförande Anette Holmberg Jansson och nu kommande under ordförandeskap Listerby. Och jag vill med tillförsikt fram mot ordförandeskapet gemensamt med Finland. Så här kommande år som faktiskt kan bidra till att stärka också relationen till Finland och där vi får fram våra frågor ytterligare på ett bättre sätt. Så det känns som en väldigt stabil kvartett vi har från Ålands lagting i Nordiska rådet. Och jag tror att vi har goda förutsättningar att kunna verkligen bidra i det här race som just nu sker på den nordiska arenan. Det är ganska mycket som händer. Det är mycket stora frågor som handlar om medlemskapet, som handlar om vilken roll vi ska ha i Norden. Jag tror att ni är väl rustade att ta in de här frågorna för Ålands del. Och vi önskar lycka till.
Ledamot Listerby, repliksvar.
Talman, jag tackar så mycket för lyckönskningarna och konstaterar likt ledamot Påvalls att vi har två väldigt händelserika år som kommer. Jag tror att det kommer att dröja med Helsingforsavtalet. Jag tror inte att vi kommer att nå hela vägen i mål under Åland och Finlands ordförandeskap. Och därför blir också följande års ordförandeskap väldigt viktigt. Och då är det Danmark som kommer att stå som ordförande. Så att det här är ett långt arbete som tar tid även detta som vi vet att politik gör. Men det är ett hantverk. Tack.
Ledamot Påvalls andra replik.
Tack herr talman. Det tål att upprepas att nordiska politikens roll de kommande åren kommer nog säkerligen att vara ännu viktigare nu. Med tanke på säkerhetsläget i Europa och i Östersjön speciellt. Och att samarbetena stärks jag med det här naturligt men också inte helt omedvetet. Vi kommer till att vara medvetna om vilka roller vi har gentemot varandra och tillsammans i den nordiska gemenskapen. Och det är också viktigt det som ledamoten Listerby nämnde här i anförandet att ett av målen är ju att stärka den parlamentariska kopplingen just till Nordiska rådets arbete. Jag tror att vi på Åland behöver nog karpa upp oss för att hänga med från lagtingets håll. Tyvärr så ser det inte så bra ut nu när vi behandlar en berättelse från 2024. Men jag tycker att vi behöver ta det till oss för i praktiken så går det snabbt nu på den nordiska arenan och vi behöver vara på tårna. Och kunna ta snabba beslut också från lagtingen som gäller Ålands roll i Norden i framtiden. Jag tror att vi har goda förutsättningar med den kvartetten vi har på plats. Tack.
Ledamot Listerby, avslutande repliksvar.
Tack talman. Jag tror man kan göra en ganska intressant iakttagelse vad gäller Nordiska rådet. När man inledde diskussionen om Helsingforsavtalet så var det till vissa delar ett litet splittrat nordiskt råd. De olika länderna hade lite olika utgångsläge och lite olika infallsvinklar på det hela. Men med det här hotet som kom utifrån, som inte på något sätt är önskvärt, men det bidrog ändå till att Norden enade sig och kunde liksom komma framåt med att också en vilja av att stärka de självstyrda ländernas roll i det nordiska för att sammanfoga det här med ett starkt kit. Tack.
Tack för det. Replikskiften avslutade. Nästa talare är ledamoten Liss Mattsson. Varsågod.
Talman, som noterat så är det här ju Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1-31/12/2024. Och jag tyckte att delegationsordförande Listerby redogjorde väldigt bra för innehållet, men jag tänker att jag håller mig kortfattad. Som ersättare i organisationen så vill jag säga några ord. Omvärlden förändras snabbt och aldrig har det nordiska samarbetet känts mer relevant än idag. Nordiska rådet är en central arena för detta samarbete och Åland som självstyrt land i rådet har här möjlighet att göra sin röst hörd både genom ordinarie ledamöter och ersättare. I rådet kan man knyta viktiga kontakter med parlamentariker från hela Norden. Under sessionerna får vi ta del av experters kunskap inom många områden. Kunskap som vi sedan kan ta med oss hem och omsätta i vår egen verksamhet. Den nordiska familjen utgör ett värdefullt nätverk för Åland. Där våra gemensamma nordiska värderingar, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling står i centrum. Och samarbete med den Finlands delegationen fungerar mycket väl. Och med hjälp av digitala verktyg och tolkning har vi åländska representanter kunnat delta aktivt på möten och ta del av information från finska regeringen. Och där det alltid är någon minister som deltar och svarar på frågor. Så det är ett bra forum. Och jag själv är som sagt ersättare i Nordiska rådet och upplevt att även som ersättare finns stora möjligheter att bidra. Att Åland har ofta kunnat skicka 4 representanter till mötena och suppleanterna har haft möjlighet att inta utskotts- och plenumplatser som också ledamot Listerby redogjorde väl för. Och det fungerar smidigt tack vare det goda samarbete som vi har med finska delegationen. Åland deltar även i gränshindergruppen där vi diskuterar olika frågor som rör rörlighet och samarbete över gränserna. Och här lyfts viktiga frågor som gemensamt pantsystem, nordiska körkort, skatteavtal, sjukvård över gränserna och gemensamma banklösningar med mera. Avslutningsvis talman, som redan har sagt så kommande år blir särskilt viktigt i det nordiska sammanhanget då Åland och Finland delar det gemensamma ordförandeskapet och revideringen av Helsingforsavtalet fortskrider. Dessutom har Åland tillsammans med de andra självstyrande regionerna nu plats i Nordiska rådets presidium. En historisk förändring av rådets arbetsordning som röstades igenom under höstsessionen. Så intressant tid framför oss. Och jag tycker att de replikskiftena som hades här tidigare som handlar om lite färdkrost från självstyrelsepolitiska nämnden och lite resursering i EU respektive Nordiska rådet. Det är viktigt för oss i den åländska delegationen att ha med oss i diskussionerna framledes, och det vill jag också säga. Och med de orden så tack talman.
Tack för det. Inga repliker begärda. Och diskussionen så är därmed avslutad. Lagtinget antecknar sig berättelsen för kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad och ärendet är slutbehandlat. För kännedom, ärende nummer 4, förslag till tredje ändring av budgeten för år 2025, budgetförslag 2, 2025-2026. Ärendet tas upp till behandling vid plenum måndagen den 8 december 2025. Motionstiden löper ut måndagen den 24 november klockan 16.00. Talmannens avslutning, en frågestund, hålls den 8 december klockan 13.00. Nästa plenum hålls samma dag, den 8 december klockan 14.00. Plenum är avslutat.